Då får jag tacka så mycket för välkomsthälsningen. Får vara tillbaka kanske jag ska säga, Emma Boda. Jag tror att det är 2 år sedan jag var här, kanske möjligen 3. Tiden går fort. Men tack så mycket för förtroendet att få komma och dela Guds ord. Jag tänker stanna inför ett bibelord i Gamla testamentet, profeten Sakarja. Och vi ska läsa det med början på den första versen, och vi läser det, ett ganska kort kapitel, så vi läser hela kapitlet. Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. Han sa till mig: vad ser du? Jag svarade: jag ser en ljusstake helt av guld, med sin oljeskål upp till och med sina 7 lampor. 7 rör går till de särskilda lamporna där uppe. 2 olivträd sträcker sig över den, 1 på högra sidan om skålen och 1 på vänstra. Och jag frågade ängeln som talade med mig: vad betyder dessa, min herre? Ängeln som talade med mig svarade: förstår du inte vad det betyder? Nej, min herre, sa jag. Då sa han till mig: här är Herrens ord till Zerubabel. Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vem är du, du stora berg? Inför Zerubabel ska du bli jämn mark, och han ska föra fram slutstenen under höga rop. Nåd, nåd över den. Och Herrens ord kom till mig. Han sa: Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus, och hans händer ska också göra det färdigt. Och du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. För vem förakta den ringa begynnelsens dag? Det gläds över att se murlodet i Zerubabels hand, dessa Herrens 7 ögon som far omkring över hela jorden. Jag frågade honom: vad betyder dessa 2 olivträd till höger och till vänster om ljusstaken? Och jag frågade honom igen: vad betyder de 2 olivkvistarna in till de 2 gyllene rännor där den gyllene oljan rinner ner? Då sa han till mig: förstår du inte vad det betyder? Han svarade: nej, min herre. Då sa han: dessa 2 är de smorda som står inför hela jordens herre. Amen. Vi ber det. Jesus, jag tackar dig att vi får vara samlade i ditt namn den här förmiddagsstunden i Emmaboda. Tack, herre, att du själv är mitt ibland oss, så har du lovat oss. Herre, jag ber att du ska med din heliga ande levandegöra ditt ord och låta det få betydelse och mening i våra liv, till förvandling, till hjälp, till tröst, herre, till styrka. Tack, herre, för din stora godhet och nåd. Herre, hjälp också mig med din heliga ande så att jag talar de rätta orden den här stunden. Jesus, möt oss så alla. I Jesu namn. Amen. Den här texten som vi har läst med varandra är ju en text som talar om andens verk. Det är liksom själva nyckelversen i det här sammanhanget. Och vi läste här i det 4:e kapitlets 6:e vers. Och vi är nog mest vana att citera den versen efter 1917 års översättning. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Det var ju pingstdagen förra söndagen. Och då läste vi texterna om den heliga andes utgjutande och vad den heliga ande vill vara och göra. Och det här är också en text, fast i Gamla testamentet, som man kan säga också är en pingsttext på många sätt. Därför att det centrala i den här texten är ju den helige andes verk. Vi kommer mitt in i ett sammanhang. Vi är tillbaka på 500-talet före Jesu födelse. Och vi befinner oss under den babyloniska fångenskapens tid. Den kan räknas på lite olika sätt, vi ska återkomma till det. De första deportationerna ifrån Jerusalem och ifrån Judarike, det skedde ju bort till Babel 605 före Jesu födelse. Då kom bland annat profeten Daniel bort till Babel. Och så kan vi följa att det skedde fler deportationer. Och så är vi framme det här året 586, för det är då som Jerusalems tempel faller. Det första templet, det som Salomo hade byggt, det föll 586 före Jesu födelse. Det blev en stor förändring 539, för då kommer konung Kores till makten. Och den här konung Kores, han var då kung i det som hette det medienpersiska riket. Och de anföll Babel och besegrade Babel. Då skedde en stor förändring. Den här konung Kores, som för övrigt är omtalad att han skulle komma, det står om honom i profeten Jesaja omkring 150 år innan han framträdde på historiens arena. Och han ger folken och folket en ny frihet som man under fångenskapstiden inte hade ägt. Och han ger också befallning om att man ska fara tillbaka och bygga upp Herrens hus i Jerusalem. Och jag tänkte vi ska läsa lite grann i Esra bok om detta. Vi kan bläddra Esra bok. Där beskrivs den här händelsen i Esras boks första kapitel. Jag läser några verser, jag läser de fem första. Detta hände i den persiske kungen Kores första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Kores sinne, så att han över hela sitt rike lät kungöra både muntligt och skriftligt. Så säger Kores, kung av Persien: Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels Guds hus. Och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folket på orten. De ska få silver, guld, gods och boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Huvudmännen för Juda och Benjamins familjer samt prästerna och leviterna, alla de vilkas sinne Gud hade påverkat, gjorde sig redo att ge sig av för att bygga upp Herrens hus i Jerusalem. Ja, så börjar Esra bok, och det beskriver denna händelse som nu inträffar, som är en stor förändring, att nu ska Guds folk, det judiska folket, ska nu få återvända. Man ska komma tillbaka till den plats man har fått lämna. Man ska komma tillbaka till Jerusalem för att bygga upp Herrens hus. Herrens ande började verka på människorna. Och när vi räknar ihop i Esra bok ungefär hur många som återvände efter den här uppmaningen från Kores, så var det ungefär 50 000 personer som återvände. Det här återvändandet, det sker redan året efter att han hade tillträtt. Så 538 så beger man sig från Babel till Jerusalem för att bygga Herrens hus. Det tar sin början. År 536 så är man på plats och kommit igång, och så börjar man att bygga själva grunden till Herrens tempel. Man bygger upp grunden. Man bygger upp enligt de beskrivningar som man hade fått, och man gör det med de tillgångar som man har fått med sig. Och bland annat så har man ju också fått med sig alla de heliga kärlen som fanns i templet, som hade tagits från Jerusalem en gång bort till Babel. Allt detta kom nu med tillbaka för att det skulle användas på nytt i Herrens hus. När vi tänker på detta tempelbygge så vet vi att det talas också i Nya testamentet om tempelbygge. Och det tempelbygge som både Paulus talar om och som aposteln Petrus talar om, det vet vi att det är det tempelbygge som är Guds församling, som också är ett uppbyggnadsarbete. Där sten fogas till sten. Petrus, han säger levande stenar. De som har kommit till tro på Jesus Kristus, som får byggas upp och byggas in i Guds tempelbygge. Och vi har precis firat pingsten, och pingsten är ju på ett speciellt sätt församlingens födelsedag. Det är på första pingstdagen när de där 3000 har blivit döpta, plus de som var samlade i bön. Det är de som gestaltar, kan man säga, den första församlingen, så som Herren hade förordnat och sagt och talat med dem om. Det här bygget som vi nu läser om i Gamla testamentet, det som nu ska ske efter fångenskapstiden, det är ett bygge som kommer att avstanna ganska snart. Man hade stora resurser. Man hade ingen brist på byggnadsmaterial. All sten som också fanns kvar efter Salomos tempel kunde man använda sig utav. Man hade fått ett konungsligt mandat utav världens då största härskare att man skulle göra detta. Dessutom så hade vi, kan man läsa om i klagovisorna, vi kan läsa om det på andra ställen också, andra böcker i Gamla testamentet, att folket hade en stor längtan att få komma tillbaka och bygga upp Herrens tempel på nytt igen. I det tredje kapitlet i Esra bok, där står det i den tionde versen. Jag ska läsa den. Man samlades, förstår det, först i den första versen i det tredje kapitlet. Man samlade folket som en enda man, står det. Alltså man hade samma sinne, samma tanke att man nu skulle bygga upp detta som nu hade man har fått i uppdrag. Man la då grunden. Men man möter också motstånd. Först lägger man grunden, men redan i det fjärde kapitlet så möter man ett motstånd. Och det är ett märkligt motstånd på många sätt. Det står så här i fjärde kapitlet i Esra, de tre första versarna. När motståndarna till Juda och Benjamin fick höra att de som återvänt från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud, gick de till Zerubabel och huvudmännen för familjerna och sa till dem: vi vill bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud precis som ni. Och vi har offrat åt honom ända sedan kung Esarhaddon av Assyrien lät föra oss hit. Men Zerubabel och Jesua och de andra huvudmännen för Israels familjer sa till dem: ni får inte bygga ett hus åt vår Gud tillsammans med oss. Vi ska själva bygga huset åt Herren, Israels Gud, så som kung Kores av Persien har befallt oss. Ja, det var väl ett märkligt hinder plötsligt som infinner sig. Att här är en befolkning kvar, eller rättare sagt som är ditflyttad. För det går ju tillbaka ända till 722 före Kristus, när Nordriket, de 10 stammarna i norr, faller. Och då lät man ju också sätta tillbaka andra olika folkslag, och det uppstår ett blandfolk. Och nu ville man vara med och bygga. Men de blev avvisade. Ja, hur kan detta tillämpas i våra dagar på det tempelbygge som vi befinner oss i idag? Ja, det finns ju mycket som vill vara med och påverka. I staten i Sverige vill gärna vara med i bygget. Och de har sina styrmedel, pengar heter det. Och de har sin vilja och sin agenda. Men Gud, han har en annan agenda och en annan vilja. Han vill nämligen att det är Guds folk som ska bygga. Och han vill ge sin välsignelse till sitt folk så att de kan fortsätta bygget, församlingsbygget. Det är tempel som det talas om i Nya förbundet. Men då infinner det sig ett annat hinder. Det står där i det fjärde kapitlet i Esra, den fjärde versen. Men folket i landet fick judarna att tappa modet och avskräckte dem från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och hindrade deras planer så länge kung Kores av Persien levde och sedan ända till dess att kung Darajaves av Persien började regera. Ja, vad hände nu? Vad var som blev det stora hindret för dem? De tappade modet, står det. De drabbades av en modlöshet som gjorde att man helt enkelt slutade att bygga på templet. Modlöshet, det är något av fiendens allra bästa vapen. För om fienden kan få oss att tappa modet, då har vi liksom, då har vi redan tagit ut förlusten i förskott. Man brukar säga som en definition på modlöshet att det innebär att man tar ut nederlaget i förskott. Och för att citera en åsna, åsnan Ior i Nalle Puh, han brukade säga så här: det är ingen idé att försöka, för det kommer ändå inte att gå. Känner ni igen det? Det är modlösheten som vill yttra sig på det sättet. Som vill att vi ska tänka på det sättet. Ja, vi kan också drabbas av modlöshet. Ofta är det så att vi tittar på de mänskliga förutsättningarna. Vi tittar på, inte på det vi har, utan på det vi saknar. Och när vi börjar titta på det vi saknar och titta på de mänskliga förutsättningarna, då blir vi lätt modfällda och då tänker vi: det här kommer ju inte att gå, det kan inte bli någonting utav detta. Det är ingen idé att försöka, för det kommer ändå inte att gå, som Io sa. Ja, så kan det vara med modlösheten. Ni kanske känner till den här John Bunyans gamla bok Kristens resa. Har ni läst den? Det är en spännande bok som skildrar det kristna livet. Och vid ett tillfälle så kommer han till en plats som kallas för misströstans dy. Denna plats, misströstans dy. Det står så här att där har man tappat i 20 000 vagnslaster fulla av goda råd, står det. Det som menade sig förstå saken sa att det var det bästa man kunde göra. Men det gjorde ingen skillnad. Vi kan komma i det där misströstans dy. Och mänskliga råd och mänskligt förnuft, det räcker inte till. Det blir precis likadant som tidigare. Nej, modlöshetens betryck, det kan vi säkert identifiera och känna igen. I Ordspråksboken så står det att modet håller människan uppe, men vem kan bära ett brutet mod? Men Paulus, han har sagt, han säger det i första Korinthierbrevets andra kapitel: er tro ska inte bygga på mänsklig vishet utan på Guds kraft, säger han. Och vi läste: inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Det är lätt att man ger uttryck för modlösheten. Jag tänker på Emmausvandrarna, när de vandrar tillsammans. Det står att de var uppgivna. Och när de samtalade med varandra så såg de alla förhoppningar liksom brustna. Och de liksom stödde varandra i sin modlöshet. Så kan det bli med oss också. Vi är bara människor. Vi kan också ge oss här något det som är, tycks oss omöjligt. Och vi kan också bli modlösa. Och vi kan också till och med smitta varandra med den modlöshet som vi upplever lite till mans utav. Men modlöshet är inget normaltillstånd. Utan Gud, han vill ta oss ur modlösheten. Det är inget normalt tillstånd att Guds byggnadsplaner står stilla. Det är inget normalt tillstånd att Guds församling står stilla. Det är inget normalt tillstånd. Utan Gud, han vill göra någonting helt annorlunda. Han vill visa oss att Guds verk, det är ett ständigt pågående verk. Att Gud, han är aldrig overksam. Och nu är vi framme vid det vi läste hos profeten Zakaria. Vi läste där vad profeten Zakaria profeterade. Och boken före profeten Zakaria är ju en annan profetbok som talar in vid samma tid och tillfälle, och det är profeten Haggai. Han talar också om samma sak. Vad är det som händer, det första som sker när profeten Zakaria får se denna syn? Jo, det står att han blev väckt. Han blev väckt. Liksom när någon väcks ur sömnen. Vad betyder det att bli väckt? Ja, rent fysiskt är det ju på det sättet att man kommer in i sitt medvetande tillstånd. Man är vaken, man ser, man uppfattar, man förstår. Och så är det också när det gäller andlig väckelse. Och det var det profeten upplevde vid det här tillfället. Liksom när någon väcks ur sömnen. Vi kan drabbas av modlöshetens andliga sömn. Och då behöver vi bli väckta så att vårt medvetande gör att vi uppfattar det som Gud vill. Och det som Gud gör i tiden. För Gud är inte overksam. Jag kommer ihåg, jag är inte ofta jag bor på hotell, men jag var i Visby och bodde på hotell. Och då fick jag se att det hängde skyltar vid vissa dörrar när jag gick i korridorerna. Och det stod så här: får ej väckas. Får ej väckas. Men vi är inte sådana. Vi vill vara vakna. Vi vill vara medvetna. Vi vill uppfatta vad Gud vill. Vi vill uppleva andens kraft. Vi vill uppleva vad Jesus talar till oss. Och vad som är hans väg och hans plan. Och när han har blivit väckt ur sömnen, då får han en fråga: vad ser du? Och då säger han: jag ser en ljusstake. Och så beskriver han hur den här ljusstaken såg ut. Och den är ju speciell. Om vi tänker oss då att beskriva den här ljusstaken så som vi läser den i texten. Den är sjuarmad. Det går tillbaka till våra tankar på menoran. Vi känner till det från Gamla testamentet i templet. Men den här ljusstaken är något mer också. Därför att den har en oljeskål upp till. Den har 7 rör. Ett rör som går till varje lampa. Och det är 7 lampor. Men så står det också 2 olivträd. Och oljan liksom droppar ständigt ner i behållaren. Så att det kan rinna ner i rören och det kan brinna i de lamporna som finns där. Det är den här bilden nu som profeten ser. Här talas om 2 olika olivträd. Vilka är de? Ja, läser man Haggai också, den profetboken, även Zakaria, så ser man ganska snart att det är 2 stycken som menas. Och det är ståthållaren Zerubabel och översteprästen Josua. För det är de som nu leder arbetet i Jerusalem. Ståthållaren Zerubabel, som är en släkting till konung David. Och läser du släktregistret i Matteus evangeliet så hittar du Zerubabel i Jesus släkttavla bland de som räknas upp där. Och prästen, överste prästen Josua, dessa 2, det är de som nu är verksamma. Det fanns 3 ämbeten i Gamla testamentet som man smordes med olja när man invigdes till det. Det första, det var översteprästen, kungen och för det tredje profeten. Dessa smordes med den här smörjelseoljan som vi kan läsa om. Dessa ämbeten, dessa 3, är Jesus bärare utav. Och han är uppfyllelsen utav det. Han är uppfyllelsen utav prästtjänsten. Om du läser Hebreerbrevet så ska du läsa där det står mycket om Jesus som överste präst. Och på vilket sätt han är vår hjälp, vår kraft och vår styrka. Han som gav sitt liv, som uppstod. Han som är det fullkomliga offret, som idag är på faderns högra sida, manar gott för oss. Men Jesus, han är också den som har den konungsliga makten. Och inte vilken konung som helst, han är konungars konung. Och han är bärare utav all makten. Han äger all makt i himlen och på jorden, kan vi läsa. Men han är också profeten. Han är nämligen Guds tilltal till oss. Han är den som Gud, genom vilken Gud har talat. Han är den som låter höra sin röst. Han är den som talar till oss. Han kom som ordet, säger Johannes. För att han vill ha gemenskap med oss. Därför att där ord finns, där uppstår också en gemenskap. Och Jesus, han kom som ordet. Han är Guds tilltal till oss. Och vi kan gensvara på det. Och vi kan lyssna till honom och låta oss ledas utav honom. Så det här ser vi i ljusstaken, i synen. Men så ser också profeten Zakaria själva funktionen också med ljusstaken. Och det är då han också ser den gudomliga kraftens betydelse. Det finns ingenting som gör oss så modlösa som när vi gör Guds verk till en fråga om mänsklig förmåga och mänsklig kraft. Det är då som vi blir uppgivna. Men här får vi hälsningen inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Och tanken med denna maskin, denna ljusstaken, nu säger jag maskin för den liknar liksom en evighetsmaskin. Därför att oljan flödade oupphörligt. Det står inte att man fyllde på olja, utan oljan flödade oupphörligt. Och det är faktiskt också ett uttryck för den heliga andes gudomliga natur. Att den heliga ande är obegränsad. Om du läser pingstdagens text så talas det om att anden inte bara blev utgjuten, utan det talas om att den heliga ande håller på att utgjutas. Det vill säga en icke avslutad handling. Det framkommer väldigt tydligt i Folkbibeln 2015, och jag tittar lite på det ordet även i grekiskan. Och det står faktiskt så. Det är alltså ett pågående utgjutande av den heliga ande. Därför så kan vi säga så här. Det har aldrig varit mer av helig ande i denna världen utgjuten än vad det är idag. Ja, men det var 3000 på pingstdagen. Ja, men idag är det över 100 000 som kommer att ta emot Jesus till frälsning. Därför att Guds verk, det har aldrig upphört. Den heliga ande är full verksamhet. Det är ett pågående verk. Om den heliga ande hade varit ett avslutat verk, då hade den heliga ande varit något som har varit fast och statiskt, kan man säga. Då hade ju vi kunnat säkert kontrollera detta. Men vi kan inte kontrollera den heliga ande. Vi kan inte ta kommandot över den heliga ande. Men vi kan följa den heliga ande. Vi kan uppleva andens kraft. Vi kan bli föremål för den heliga andes ständiga uppfyllelse i våra liv, i våra hjärtan. Därför att den här synen som han nu ser ljusstaken, där finns det en förbindelse mellan skålen som påfylls hela tiden och ner till lampan som lyser, som är du och jag. Den heliga ande vill alltså vara verksam i våra liv. För det är vi som är världens ljus, säger Jesus. Han vill uppfylla oss med sin heliga ande. Inte bara en gång. Jag blev andedöpt i Holmsjö 1975. Men det har aldrig slutat att flöda. Jag har aldrig upplevt att det har tagit slut. Har du det? Nej, den heliga ande, det pågår hela tiden. Det är ett ständigt flöde. Och vi är i förbindelse ständigt. Halleluja. Och den här kraften som Paulus också skriver om i Romarbrevet 8. Den fullkomnas i vår svaghet. Hur var det på första pingstdagen? Tänk på Simon Petrus. Vad var hans svaghet, om vi skulle peka på dem? För det har vi ju gjort i alla tider. Jo, hans svaghet kom att bestå i att han förnekade Jesus. Att han inte stod upp för honom i den situationen där på översteprästens gård när Jesus anklagades. Men vad hände på pingstdagen? Vem står främst i ledet? Jo, det gör Petrus. Han stiger fram, står det tillsammans eller jämte de 11. Och vad gör han? Jo, han talar om Jesus av hela sitt hjärta. Hur kan denna man nyss bakom reglade dörrar i den övre salen? Jo, därför att den heliga ande hade kommit över honom och kraften fullkomnades i hans svaghet. Så det som förut var en svaghet hade nu blivit förvandlat till en styrka. Halleluja! Så vill den heliga ande också vara verksam i våra liv. Han vill vara vår styrka. Han vill inta de områden där vi har varit svaga för att bruka oss även på de områdena. Den heliga andes kraft fullkomnas i vår svaghet. Hos profeten, jag ska bara läsa något i Haggai, det är ju den profetboken som föregår Sakarja. Det står det så här i det första kapitlet. Haggai, han profeterar samtida som Sakarja. Och då står det så här i första kapitlets 12:e vers. Zerubbabel, Shealtiels son, översteprästen Josua, Josadaks son och alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom och folket fruktade Herren. Då sa Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: jag är med er, säger Herren. Och Herren väckte en iver hos Zerubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos alla de som var kvar av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaot, sin Guds hus. Här ser vi andens verk. Anden uppväckte en iver att fortsätta och bygga på Herrens hus. En iver att göra det som Herren hade kallat dem till. Denna iver har vi också fått. Herren har sagt att vi ska vara vittnen. Vi ska tala med människor. Vi ska vara med och bygga upp Guds församling. Vi ska vara med och utföra Guds verk i vår tid. Med andens iver i våra hjärtan och i vårt liv. Gud har också makt att utföra sin sak. Jag nämnde här förut om Jesus som smordes till kung. Jesus, han är bärare utav allmakten. Han säger: åt mig har blivit given all makt i himlen och på jorden. Och så säger han: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det vill säga, vårt uppdrag hör samman med Herrens allmakt. Det är han som står bakom oss. Och ingen kan ta den makten ifrån Jesus. Han säger att den tillhör honom, den har blivit given åt honom. Därför att han har fullbordat sin himmelske faders vilja. Han har gått korsets väg. Han har fullbordat försoningen. Han har fullbordat segern. Han har stått upp ifrån de döda. Därför så är han den rättmätige arvtagaren till den gudomliga allmakten. Och den, han står bakom oss. Han står bakom dig och mig i vårt uppdrag som vi har fått för att tjäna Gud. Och det tycker jag är ganska befriande att tänka så, att här i Emmaboda finns en församling, en pingstförsamling, som tror på andens verk. Och Herrens hela makt står bakom er till att göra hans vilja och tjäna honom på denna plats. Halleluja. Vilken mäktig Gud vi har. Hur gick det med modlösheten? Ja, det står här: vem är du, du stora berg? Inför Zerubbabel ska du bli jämn mark. Otrons berg får ge vika. Det som reser sig upp mot Herrens verk måste ge vika. Församlingen har en plattform av seger. När Matteus i 16 kapitlet återger en diskussion där Jesus ställer frågan: vem säger människorna att jag är? Ja, säger de det. Någon säger profeten, och så talar de om Johannes döparen och kanske något annat förslag och sådär. Då har Simon Petrus en bekännelse. Han säger så här: du är Messias, den levande Gudens son. Då säger Jesus, det där har du inte kommit på själv. Utan min himmelske fader i himlen har uppenbarat detta för dig. Här ser vi också hur den heliga ande är med och verkar. Och Petrus får så detta klart för sig och så uttrycker han sin bekännelse. Och sen säger Jesus, du är Petrus. Och på denna klippa, alltså hans bekännelse till Jesus, ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Det där med helvetets portar, det är ju lite intressant, därför att i porten, det var där de beslutsfattarna hade satt sig. Man satt i stadens portar, det är det återkommande gamla testamentet. Lot satt exempelvis i Sodoms port, står det, och flera andra exempel. Men vilka en planer som den onda makten gör upp, vilka ondskans planer än är, så kan den inte besegra Guds församling. Utan vi är med i ett segrande verk. Vi är med honom som har all makt i himlen och på jorden. Sen finns det en sak i andens verk som vi ska lägga märke till. Här står i Sakaria i det fjärde kapitlet. För vem föraktar den ringa begynnelsens dag? Nu har profeten talat om att här ska ske ett stort verk. Slutstenen ska läggas på plats. Här ska byggas färdigt. Och den som har lagt grunden, säger Babel, han ska få vara med och fullborda detta. Det ska ske. Men så kommer han till den tionde versen. Vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Det vill säga, Guds rike är inte som denna världens olika riken. I denna världen så slår man på stora trumman när man ska presentera någonting och göra någonting. Och man låter olika medier, och på alla möjliga sätt så vill man liksom proklamera att här kommer jag, här kommer vi och nu ska det ske. Men Bibeln säger inte att den heliga ande verkar på det sättet. Den heliga ande har alltid en ringa begynnelsens dag. Det finns alltså en liten försiktig början. Och det är ganska befriande för oss människor att tänka på det. För att annars är det så lätt att vi fokuserar på vår egen makt och styrka. Men som sagt var, inte genom någon människas styrka eller kraft. Utan genom en ande, säger Herren. Det finns i all Guds verk en ringa begynnelsens dag. En text som vi läser ibland vid pingsthögtiden, det är ju Hesekiel 47, där det talas om den dubbla strömmen. En återkommande text. Har du tänkt på hur det börjar med den där stora strömmen? Jo, det börjar med att uppe i templet så får profeten se. Där rinner det fram en liten, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Ett litet vatten som rinner fram, står det, under tröskeln. Det är väldigt smått det handlar om. Väldigt lite. Lätt att stoppa. Rinner fram under tröskeln. Men sen rinner det från templet och då ner mot Döda havet. Och när det rinner då så sen når det upp till anklarna. Och efter ett tag så står det att då når det upp till knäna. Och så blir strömmen så stor så att den når upp till höfterna. Och sen står det efter det att sen är den så stark så att man kan liksom inte hålla emot, utan man måste simma, står det. Och så rinner den ner i Döda havet. Och det är ju så salt som ni vet, men då blir vattnet sunt, står det. Och alla fiskar som rör sig i stim blir upplivade. Det blir nytt liv. Men om man då tänker, hur är detta möjligt? För att rent mänskligt sett så borde det ju ha börjat med en ström så stor som man måste simma. Och sen kanske det avtog något. Och så kanske det blev lite mindre så man kunde gå. Och så kom det ner ända till knäna. Och till slut så var det lite så det bara mynnade ut en liten rännil. Det är ju naturens lag att det fungerar på det sättet. Men så är det inte med anden. Den heliga ande verkar på ett annat sätt. Den heliga ande har en ringa begynnelsens dag. Den heliga ande börjar litet. Och så växer det. Men det är ju mot våra naturliga lagar att tänka på. Ja, visst är det det. Men Gud är så mycket större än vi. Han är obegränsad. Han kan göra vad han vill. Men han har en ringa begynnelsens dag. Han börjar med det lilla och låter det lilla växa och bli större och större och större. Det är Guds princip. Det beror inte alltså av mänsklig kraft, av mänsklig förmåga. Det har att göra med Guds makt. Ja, då upplivas alla rörelser som rör sig i stim, står det. Du vet, det finns en del fiskar, de rör sig inte i stim. Gammelgäddan till exempel rör sig inte i stim. Den äter upp vad den kan. Men jag vill inte vara en gammelgädda. Jag vill vara med i stimmet. Jag vill vara med och uppleva livet och rörelsen. Där Gud verkar. Där livet segrar, där livet går fram. Ja, nu hade det här tempelbygget börjat med grunden. Och så kom modlösheten in i bilden. Och nu hade bygget legat nere i 16 år. Från 536 till 520. En ny kung hade kommit. Och nu så fick man börja bygga på templet och börja bygga upp över grunden och bygga huset färdigt. 4 år. Det som hade legat nere i 16 år skulle nu fullbordas på 4 år. Hur kunde det ske? Ja, genom andens kraft. Varför var det så viktigt att det skulle bli klart till år 516 då? Jo, därför att fångenskapstiden för Israels barn skulle vara i 70 år. Och fångenskapstiden, den räknas från att templet förstördes 586 tills det invigdes 516. Det blir 70 år. Gud har sin klocka. Vi vet, Jesus säger det, Bibeln säger det, att tiden är kort. Jesus ska komma tillbaka. Och han kommer att fullborda församlingen, församlingens uppdrag. Han kommer att utföra sitt verk oberoende av människor som kanske försöker motarbeta, göra oss modlösa på olika sätt. Men Guds verk och där Guds ande går fram, det är alltid ett segrande verk. Jag brukar i dessa dagar tänka på Iran. Jag tycker det är ett slående exempel. 1979, när Ayatollah Khomeini kom till makten, revolutionen i Iran, då fanns det ungefär 500 evangeliska kristna i Iran. Idag så finns det minst 1 miljon kristna i Iran. Men hur kan det växa så i ett sånt land med sånt motstånd? Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, säger Herren, utan genom min ande. Gud kan göra stora, underbara ting, och det vill han också göra i våra dagar, i vår tid. Jag kommer ihåg Karl-Erik Heineborg, jag jobbade ju några år på i Spånga som var en del av Philadelphia i Stockholm. Och då berättade Karl-Erik en episod. Han var ju föreståndare uppe i Falun en gång i tiden. Och församlingen hade tagit ett beslut att man ville bygga kyrka, bygga större. Och kassören och Karl-Erik skulle gå till banken. Och då säger kamreren så här. Ja, sa kamreren, när var egentligen er församlings bästa tid? Och Karl-Erik sa att han hann inte svara förrän kassören sa, den ligger framför. Så ska vi också tänka. När var församlingens hemmaboda bästa tid? Den ligger framför. Den ligger framför. Så gör Gud. Och han vill välsigna församlingen i hemmaboda. Amen. Kära Jesus, vi tackar och prisar ditt heliga namn. Att vi får läsa ditt eget ord och att det får bli oss till inspiration, till tro och till handling. Jesus, tack att du löser från all modlöshet som finns av olika slag. Tack att du låter oss våra ögon vara öppna och låter oss vara vakna så att vi ser din makt och dina möjligheter i allt. Tack Herre att du har ställt oss på den segrande sidan. Jag tackar dig för det. Tack att du är nåderik och barmhärtig. Välsigna hela församlingen. Välsigna varje broder och syster. Välsigna kyrkan. Välsigna platsen. Låt denna församling, Herre, få vara ett verk fullt av liv och kraft i Emmaboda. Tack Herre att här ska börjas också en skörd från denna plats innan du kommer. I Jesu Kristi namn. Amen.